rullar in. För de bygger på ganska gamla premisser, de här målen. Så det ska bli väldigt spännande att se vad som händer.
Mm. Vad tänker du, Sven?
Ja, men jag tänker väl att oavsett utfallet så kan det vara problematiskt nog att bara befinna sig i de här processerna. Till exempel då Microsoft som gick igenom det här för 20 år sedan ungefär. Där blev utfallet liksom, Microsoft finns ju fortfarande och har återhämtat sig väldigt starkt de senaste åren. Men bara att man då behöver liksom överväga, kan vi göra det här rent juridiskt? Kommer det här att vara okej? Okay? Det lägger på lager på verksamheten och kanske gör företag lite försiktigare. Och den sortens liksom börda kanske nu faller på de här stora jättarna som vi har idag. Medans de som är lite yngre, kanske lite mindre, om myndigheterna får som de vill med ökad konkurrens, har lättare att växa. Och det kan leda till ganska drastiska förändringar, som Katarina är inne på, särskilt i USA.
Det här var Ekonomiekot Extra. Det tidigare programmet om molntjänster finns precis som alla andra program i Sveriges Radio Play. Sök på Ekonomiekot Extra där. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra frilansjournalist Katarina Andersson och Sven Karlsson som är gräv- och teknikreporter på Ekot. Hej då!
En liten flicka spelar sin läxa, mumlar noternas namn, trycker ner tangenterna med korta fingrar. Det går. Hon spelar C-durskalan och blinkar lilla stjärna med höger hand, nynnar. Det är svårt och enkelt. Hon övar alla dagar och sommaren går. Hon spelar Sergej Rachmaninovs pianokonsert nummer 3 i D-moll för att hennes lärare ska komma tillbaka. Slå sig ner invid henne på bänken, berätta om fingersättning och vad musiken gör med oss. En vind som blåser, ren, rå, längtan. Thank you.
Idag hade poeten, psykologen och översättaren Jonas Brun valt att läsa en dikt av Tua Forsström. Och den var hämtad från hennes diktsamling En kväll i oktober rodde jag ut på sjön som publicerades 2012. Efter Jonas Bruns läsning hade vi pianisten Arkadi Volodos som spelade Tusen skönor av Sergej Rachmaninoff. Jag som producerar dagens dikt heter Ann Lingebrant. I veckan har det varit Simon Bong som stått för musikurvalet.
Klockan är 11:05, mitt på dagen, lördag lunch, och dags att träffa Pernilla och John. Drömmer du också om en lättskött trädgård? Fin och härlig att vara i, men ändå utan att det kräver så mycket jobb. Glöm det!
Pernilla?
Ja?
Ha, ligger du här och latar dig? Har du sovit på trädtrappan där?
Du, idag tänkte jag att vi skulle prata om den lättskötta trädgården, och då tyckte jag att det var lite skönt att bara få ta lite lugnt här i början.
Men lättskött, jag avskyr dig ordet. Du vet att det inte finns ens någonting som heter lättskött.
Men det kan vara mer eller mindre svårskött i alla fall, eller hur? Och du får väldigt gärna vara med och avliva lite myter och komma med bra tips för att göra trädgårdslivet lite enklare kanske.
Då får du vakna först. Nu sätter vi igång.
Välkommen till Trädgården med Pernilla
och John.
En podd från Sveriges Radio.
Jag tycker det är nästan att lura folk att en trädgård kan vara lättskött. Den som vill ha någonting lättskött, man skaffar en hund eller någonting.
Men en hund, det är inte lättskött.
Nej, just det, exakt. För att folk förstår att det är en levande varelse. Samma som en trädgård är också levande, en levande plats. Och det behöver, samma som en hund alltså, tillsyn, omsorg och en engagerad ägare.
Om vi börjar i den här änden, att vi försöker definiera vad är lättskött i frågan om trädgård.
Men är det lättskött att du behöver väldigt lite kunskap eller att du inte behöver jobba lika mycket?
Men jag tror faktiskt att folk sätter likhetstecken mellan lättskött och ingen skötsel alls i princip. Alltså, eller möjligen minimalt med både tid och kunskap. Det är det man menar när man pratar om lättskött trädgård.
Så kan det nu vara, men man skulle också kunna omdefiniera begreppet.
Ja.
Jag bara låter gässen fluga över mitt huvud här. Så till exempel, om man jämför olika slags växter, då kan de växterna kräva antingen mer eller mindre skötsel. Alltså man måste ändå kunna lite.
Ja, men vad menar du då med det?
Jag menar att perenner, alltså fleråriga växter, de som kommer igen från år till år, de är ganska lätta. Men ettåriga växter, som sommarblommor till exempel, de kräver ganska mycket jobb. Du måste så om dem, eller du kanske måste köpa nytt varje år. De kräver mer vatten, de kräver mer näring, du kanske måste putsa dem. Men perenner, ja, de kanske du bara måste klippa ner en gång under våren och lägga det klippet på komposten och sen är du fri. Du kanske bara måste rensa lite ogräs dem emellan.
Men då kontrar jag med en grej. Då säger jag så här. Bärbuskar, lättskött. Grönsaker, svårskött.
Perfekt. Nu är vi igång tycker jag. Ja, nu kan vi avliva några myter.
Ja, toppen. Ska vi bara lite kaffe först eller vad säger du?
Ja, och förhoppningsvis en liten kaga. Har du bakat?
Nej, det har jag inte, för det krävde för mycket jobb tyckte jag. Så det ratade jag idag. Jag hade inte...
Oj,
ja, jag vet.
Får vi se.
Vi får se vad vi har. Kanske en skorpa?
Skorpa tycker jag om.
Här får du din kaka, John.
Oh, jag älskar en prasslig påse fast skorpor. Jag är lite osäker om en skorpa är en kaka. Men det är intressant, jag tycker om det smaklösa.
Den är inte smaklös.
Mm. Eller kardemumma.
Det är kardemumma. Det är lyxskorpa. Du, vi ska avliva myter, tänkte jag, om lättskött trädgård. Och jag slänger fram den första på en gång. Gräsmattan är den mest lättskötta delen av hela trädgården. Är det fel?
Fel, alltså.
Okay.
Det skulle kunna vara, kanske i vissa fall, men en bra gräsmatta, och trots allt den bör vara bra, kräver rätt mycket jobb. Kanterna ska skäras raka och du kanske måste så in lite nytt gräs under våren och kanske under hösten.
Mm.
Det ska dressas med sand och frö. Och sen förstås det ska klippas.
tar du in en robotgräsklippare till exempel. Så.
Då är det mycket mindre jobb, men en ganska stor investering kapitalmässigt. Det är ju en dyr sak. Men...
Okej. Grusyta då, det är ju lättskött. Då bara tar du en markduk, du lägger singel på och så gör man några hål i markduken och så kan man plantera lite växter där.
Ja, återigen, det är inte lika lätt som man tror. Gissa vilka växter till exempel som stormtrivs i din grusade yta.
Jag vet ju, för jag har ju grusad yta.
Ja, alla de vindpollinerade ogräs som kommer flygande och frösar sig. Mm. Tisslar och maskrosor. Och sen de som kryper ut från rabatten för att kirskål håller sig inte i rabatten. Det vet vi också, du och jag.
Exakt.
Och sen när du än river upp en sån tissel, eller vilket ogräs som helst förstås, då kommer det upp rätt mycket av det där bärlagret som du har undergruset. Ja. Stenmjöl eller sand eller vad det är. Du kan få riva upp till och med duken. Och då frigör du med möjligheter för andra ogräs att gro. Så en grusyta är inte nödvändigtvis lättskött.
All right. Då kommer jag med nästa grej. Marktäckare, det är trädgårdsarbete som är lätt.
Det tycker jag delvis faktiskt är rätt.
Ja, se där, jag visste. Ja.
Alltså en bra marktäckare gör att ogräset inte trivs lika bra.
Nej.
För att den täcker jorden och då kommer inte in ljuset till fröbanken i jorden och frön inte gro. Mm. Och dessutom kan många marktäckare hålla kvar fukten i jorden för att de skuggar det lite grann.
Ja.
Sedan ska man veta att det tar rätt många år för en marktäckare att etablera sig så att den täcker marken. Så du måste ändå sköta det några år, vattna den, rensa ogräs emellan innan det är en fungerande marktäckare.
Mm.
Och sedan, om du tänker på en marktäckare som vintergröna till exempel, som växer enormt snabbt och mycket, den måste begränsas för att annars tar den sig själv ut i gångarna och i andra rabatter. Så det handlar lite om kontroll. Också.
Men vilka favoritmarktäckare har du då?
Alltså näverna är rätt fina tycker jag. Geranium.
Mm.
De täcker rätt bra.
Och sen det finns ju låga som inte blir så yviga.
Ja.
Hasselört tycker jag är väldigt fint.
Hasselört, men det tar så lång tid att utveckla sig.
Ja.
Vintergröna är bra, men det ska kontrolleras. Skugggröna, som jag slår alltid ett slag för i torr skugga, tycker jag är väldigt bra.
Träd och buskar då? Det är väl det enklaste att odla?
Ja, igen, delvis korrekt, men man måste göra väldigt, väldigt noggrant och korrekt från starten. Man måste vara noga med bevattningen och gödning, träden ska bindas upp. Man kan få jobba rätt mycket med jorden runt omkring, de vill gärna ha jord och inte massa grus eller någonting. Du ska veta hur du ska beskära ditt träd, regelbundet och när. Det ska utföras på ett bra sätt och det krävs rätt mycket kunskap.
Så är det ju. Det blir ganska många ja-män här tycker jag, alltså... Och då är det liksom så att vi moderna människor har fått för oss att alla växter är naturliga, så därför ska de kunna sköta sig själva liksom, som resten av naturen.
Jo, det är något som jag funderar på rätt länge, för att vi ser oss som ett naturälskande folk, vi svenskar, och vi älskar naturen. Men folk vet inte skillnad mellan gran och tall. Så jag tror vi är definitivt frånkopplade från naturen. Mm. Och vi tror att vi vet om jag har sett ett träd, det ska vattnas och sen växer det. Men så enkelt är det inte, det krävs rätt mycket kunskap.
Och sen är det ju skillnad också på naturen och trädgården. Det ena är ju konstgjord natur egentligen. Ja. Trädgården är ju konstgjord natur.
Ja, det är lite motsatt.
Mm. Så vad händer med min trädgård om jag inte tar hand om den överhuvudtaget? Vad händer till exempel med rosorna?
Rosorna kvävs rätt snabbt av andra växter för att de är ju så pass förädlade att de inte klarar av konkurrens från sly, till exempel hagtorn och björk och asp.
Så det blir liksom den starkaste arten vinner?
Ja, och det är någonting som vi måste förstå, att vi kontrollerar våra trädgårdar och allting är falsk i princip. Det är en falsk, jätteromantiserad bild av naturen som vi kallar för trädgård.
Om vi backar ett steg då, John, och vi tittar historiskt. När uppstod det här uttrycket med en lättskött trädgården och varför kom det egentligen?
Alltså man tror att den kom där efter första världskriget i modernismens tid, eller ja, vi har sagt funkis här i Sverige. Ja. Och man började läsa lite mer om den lättskötta trädgården på kanske sen 20-tidigt 30-talet. Och gatubilden ändrades, nya bostadsområden fick raka gator och fabriksbyggda fyrkantiga hus ersätter de gamla torparna och ja, det blev ju lite mer öppet och ljust och luftiga och det skulle byggas en fredlig ny jord, inte alla bara dog på västfronten eller östfronten, och det speglades rätt mycket både i heminredning och i trädgårdarna.
Så gräsmattorna kom och trädgårdarna blev mindre och köksodlingarna försvann lite, kan man säga så?
Ja, det skulle vara ordning och reda och den moderna industrialismen skulle ta över och lösa allting. Och vi skulle ha välklippta häckar och finklippta fruktträd. Och kvinnorna behövdes plötsligt på arbetsmarknaden och därför båda två jobbade i kärnfamiljen då såklart. Och skulle trädgården vara lättskötta så att de kunde tas hand om på fritid.
Mm. Och sen kom trädäcken, tänkte jag säga, men jag menar terrasserna och lekytor för barn. Och sen kom barrväxterna och de vintergröna buskarna och de stora rhododendronbuskarna. Eller hur? Mitt 60-70-tal ser ut så.
Ja, och kanske 50-talet när i andra del av Europa. Och allting än skulle vara lättskött, men med på även ett mer lättskött sätt. Gräsmattan växte och det skulle vara trädgårdens gröna smyck. Eller gröna juvel, där man håller på med gymnastik och badminton.
Ja, och lek.
Och lek.
Alltså, man använde inte sina trädgårdar längre till att odla i, utan man skulle bara... Det skulle vara en plats för fritidssysselsättning och så, eller hur?
Ja, för att jag menar, jag känner ganska många människor som är lite äldre än oss. Jo, det finns sådana människor kvar. Och de gick på skolträdgårdar. På 50-60-talet, det fanns skolträdgårdar kvar.
Egentligen var ju det världens bästa grej, att man fick lära sig i skolan hur man skulle kunna odla sin egen mat och så. Och det är ju konstigt att man inte lär ut det idag, tycker jag.
Alltså man ska komma ihåg att man ofta odlade för att man hade ont om pengar. Det kan få vara brist på hyllorna efter eller under kriget eller någonting. Mm. Sen blev det goda tider, folk hade råd och butiken, det fanns ju ett överflöde av både inhemska och utländska varor. Du kan köpa äpplen från Italien och Österrike året runt nu för tiden. Mm. Och så var det inte innan. Ja, du fick lagra dina egna äpplen.
Mm. Alltså vi har landat i nu, det är ju att trädgårdsarbete för många ses ju som en trevlig liksom hobby. Frivilligt och så. Och man blir glad och man får omge sig med vackra blommor och man kan skörda i bästa fall lite goda och hälsosamma grönsaker. Men mer är det ju egentligen inte.
Jo, det stämmer. Det är rätt många som ser det som en liten romantisk hobby och en livsstil och nu ska jag vara trädgårdsinflare och sånt. Det är trevligt. Allting med trädgård är positivt. Dock det som folk inte består, och det har jag sett rätt mycket på kommunen, att när någon högutbildad kommer i trädgårdsvärlden, de vet ingenting. Ja, men det är rätt många av oss som är arbetsländade. Vi har också högskoleutbildning inom ett ämne. Men eftersom vi är smutsiga, vi ses som typ dumma i princip av datapojken som kom in. De är utbrända, de har blivit uppsagda. Plötsligt måste de söka jobb på kommunen.
Menar du att du blir ansedd som mindre utbildad för att du har jord under naglarna?
Eller? Ja, men det är ju inget konstigt med det ju. Jobbar du att bli smutsig med industriell jordbruk eller trädgård? Det finns ett klassystem i Sverige, det kan vi inte förneka. En liten sak jag säger till dem när de dissar oss. Sånt, så, det finns en skillnad mellan du och jag. Att jag måste tvätta mina händer innan jag går på toaletten. Ja, för att de är smutsiga genom jobb, ja. Det är det som är skillnaden mellan oss och inomhusare. Men det krävs enormt mycket både teoretisk och praktisk kunskap att sköta en trädgård. Och speciellt när du jobbar med det professionellt. Och folk säger det som ett enkelt ingångsjobb. Eller han är dum i huvudet, han kan jobba i trädgård. Oh well, really? Ja. Kom du med 400 växtnamn på latinska och vet att du ska sköta dem professionellt. Och försök. Jag tycker det är lite trist faktiskt.
Jättebra.
Men skulle bra inte vi prata om lättfötta trädgårdar?
Jo, men det blev en sån här diskussion just nu. Bra, bra John. Om jag ändå skulle landa i vårt ämne ändå. Tips på hur man faktiskt kan underlätta trädgårdsarbetet. Alla har ju inte liksom oändligt med tid eller lust att vara där. Och man vill ha det lättskött, så nu vill vi ha dina bästa tips, John.
Okay.
Om vi börjar utifrån, vi börjar med häcken. Mm. Och då undrar jag, friväxande eller klippt?
Alltså, både två är bra tycker jag. Ett klippt häck kräver lite mer arbete, oftast med någon sorts maskin. En friväxande häck, typ syren till exempel, den tar mycket, mycket mindre jobb. Lite gallring då och då, men det tar mycket mer plats. Ah. Så det är en payoff där, det är en balans.
Fattar. Och om man då väljer plank?
Ja, det måste oljas. det måste målas. Dock är en plank som en plats för klätterväxter. Så det tycker jag är trevligt med plank.
Okej. Okay. Om vi väljer rabatt då, ska man ha en stor rabatt eller ska man ha många små?
En stor rabatt. För att det kräver mycket mindre jobb. Du har inte en massa små gånger emellan där du måste klippa med gräsmattan. Och överhuvudtaget hade jag sagt att om jag ska välja mellan en gräsmatta och en rabatt är mycket mindre jobb än en gräsmatta.
Det tror ingen på.
Det förstår jag att de inte gör, men från erfarenhet, många år, en rabatt tar mycket mindre jobb att sköta än en gräsmatta. Du ska gå in och rensa ogräs ibland, du ska förbättra jorden, du ska klippa ner lite perenner och sen är det bara, som vanligt, enjoy the show.
Okej, snabbväxande eller långsamväxande buskar och träd?
Jag hade sagt långsamväxande om man inte måste ha en omedelbar effekt, så kallad instant garden. De kräver lite mer tålamod i början. Mm. Men med tiden är de oftast mer tacksamma, kanske av högre kvalitet än de här träd som växer upp jättesnabbt. De kommer kräva mindre beskärning, de kan stå kvar längre i trädgården utan att de ger till exempel för mycket skugga eller tar för stor plats.
Mm.
Igen, man har lite mer kontroll på de långsamväxande växter än de snabbväxande.
Du, jag skulle vilja lägga till några saker för att få det lättskött. Då ska man vara noggrann i början. Det är ju ofta så att man kanske har lite bråttom där, man vill sätta igång med sin trädgård och få den på plats fort. Men man ska rensa ogräset i början innan man ens börjar att sätta sina perenner eller sommarblommor eller vad nu vill ha, innan man planterar, för då blir resultatet mycket bättre. Vad säger du om det tipset?
Jag håller med. Jag tycker det är jättebra. Det är ju grundläggande kunskap. Bra jobbat. Jag hade sagt en annan sak. Jag hade sagt, köp ett bra par trädgårdsslippers. Du vet, såna här hårda, vad heter de, tofflor. För att det kan man ta på snabbt och enkelt. Och då kan man gå ut i trädgården varje dag utan att knuta skorna. Och då tar det 10-15 minuter med en kopp kaffe i handen. Du säger allting, du njuter av allting. Du kan få kontroll på läget. Du säger hur ogräs är, om de ska rensas. Du kan klämma de första bladlösen på rosorna. Du kan vattna en växt som slukar innan den dör. Och det gjorde jag i morse faktiskt.
Mm.
Innan jag kom hit, jag vattnade en liten krukväxt som var lite torr.
Redskap då? Vad är ett måste? Vad måste man ha? En spade föreslår jag.
Ja, en bra spade, bra grape, bra sekatör.
En bra sekatör, sa du?
Ja.
Men jag skulle säga att en sekatör utan GPS, det är en värdelös sekatör. För de försvinner ju jämt.
Ja, har du tappat bort den nyligen?
Jag köpte den ganska nyligen som jag inte vet var den är. Men den kommer att dyka upp,
jag vet det.
Jag
kan berätta var den är.
Var är den?
Du har ju lagt en ny komposthög. Du kommer hitta den där inne nästa vinter, kan jag lova dig. För att jag har gjort många gånger.
Nu har vi kommit till lyssnarfrågorna, John. Hej John och Pernilla. Filippa är det som har skrivit den första. Hon bor i Älmhult.
Mm.
Hon har relativt mager sandig jord och nu undrar hon vad biokol är för någonting. För hon har testat i ett grönsaksland och det verkar ha stor effekt, för allt växte mycket bättre än vanligt.
Biokol är oftast pressade och förbrända växtrester som vi kan ladda med näring. Så till exempel man skulle kunna kissa på dem.
Men det är det som man måste
ladda den med gödning. Så till exempel igen, malen är höns, gödsel, pellets. Krossa dem, blanda dem med vatten. Eller lägga din biokol i nässelvatten eller vallrötsvatten. Så de måste laddas. De förbättrar jordens struktur och gör det lite bättre dränerad.
Mm.
Men också de kan hålla och släppa energi och vatten delvis. Biokol är oftast positiv och bra grejer.
Men man ska ju inte bara lägga det ovanpå, utan det måste grävas in.
Det ska blandas in i jorden, ja.
Ja. Hej John och Pernilla! Jag får sån livsglädje av att lyssna på ert program. Det var ju fint faktiskt.
Livsglädje?
Mm. Ja, det är faktiskt så. Nice. Mindre glad blir jag dock när alla mina lavendlar dör. Hjälp, vad gör jag för fel? Hon har sommarställe vackert ute vid Vänern. Där är det sand och lerjord. Och hon har försökt mixa till en bra jord. För att hon vet att lavendeln klarar lite mager miljö. Mina bara ger upp. Vad ska jag göra? Ska jag sluta tro att jag är i Provence istället och sätta någonting annat? Undrar hon.
Ja, man ska aldrig sluta tro att man bor i Provence för att det är så vackert. Dock, min tips är om du har en lerig jord med sand är att bygg den lilla rabatten där du har din lavendel lite högre. Gör en liten ås. Plantera lavendeln i den här lilla åsen som kan vara kanske 10-15 cm hög. Mm. För att du höjer upp lavendeln, den kommer inte få fuktskador.
Nej.
För att det är fukt som dödar lavendel. Det är fukt under vintern.
Mm.
Vattna de första 2-3 månader. Om du planterar nya i maj-juni så blir det bra.
Du, nu kommer vi till Garphyttan. Tova i Garphyttan. Hon säger så här. Hej, jag och min familj flyttade till hus för ett år sedan. På tomten finns ett trädgårdsland som har stått orört i ett antal år. För den var först helt igenvuxet av ogräs och sånt. Och hon har jobbat massor av timmar för att byta ut djupa rötter mot bokashi-kompost. Där är mirakelkuren, John. Tänk på den. I jorden finns fortfarande ganska mycket hallonrötter och tistlar och annat. Så nu är min fråga om det ens är möjligt att odla här i år, eller kommer rötterna ta all näring från plantorna?
Bokashi är ingen mirakelkur för någonting. Det är en bra form av energi för växter, ja. Mm. Men big fact, den stora faktorn är detta. Om du har en massa konkurrerande växter och deras rötter, då kommer inte dina grönsaker trivas. Mm. Så faktum är att du måste göra rent din grönsaksland av allt annat levande växt för att kunna odla grönsaker. Det är vad lantbruk och odling är. Mm. Men bokashi, det kvittar om du har bokashi eller inte. För att du måste ändå bli av med de andra växterna. Så jag hade sagt, ta bort alla de andra växterna först, odla på och sedan tillsätta bokashi så att det är dina växter som kan ta hand om den.
Hej bästa Pernilla och bästa John. Jag har sett en del inlägg om så kallade no-dig gardens på sociala medier. Ofta är det dock inlägg och videor från andra länder än Sverige. Vad är det här och vad är egentligen fördelarna med det och vad är nackdelarna? Funkar det även i Sverige och varför hör man så sällan någonting om det här? Säger Jocke som bor i Borlänge, zon 4-5.
Det fanns ett begrepp i Amerika på 1800-talet och det kallas för snake oil. Sån här medicin som ska funka mot allt.
Ja.
Kvacksalveri eller
någonting? Kvacksalveri.
Jag säger inte att Nordic Gardening är kvacksalveri på något sätt. Det är en jättetrevlig idé. Men de flesta av de här trädgårdarna som är så kallade Nordic trädgårdar, de har grävts i 20-30 år innan rätt så noggrant. Eller du har en jätteduktig trädgårdsmästare som tar hand om trädgården. De skapar en fantastisk jord och det kan man göra kanske efter 3 eller 5 år. Det ska inte vara för negativ. Men du måste ändå bearbeta jorden. Så tro inte att du inte kan gräva någonting överhuvudtaget. Det är en myt. Det finns inte.
Men jag tänker på de här som man ser när de lägger ut välpapp rakt på gräsmattan. Mm. Och sen så fyller man på med vanlig plantjord typ. Och så odlar man på det. Det är ju en typ av no-dig garden.
Ja, men det är ju ändå rätt mycket arbete som inblandas på det. Och det har jag också gjort. Jag har lagt ner välpapp på min gräsmatta.
Ja.
Och sen lagt en massa tång på toppen och sen planterat. Men om jag vill plantera en växt, jag måste ändå gräva jorden. Så jag säger att använda begreppet no-dig. Jag säger, ja, i Malmö vi hade sagt att det är bull. Okej? Okay? Och det är inte att svära, för att jag tycker inte om att svära. Men jag tycker det är fake. Det är nästan ett lögn, alltså.
Men fördelen med en no-dig garden ska väl vara att man inte stör mikrolivet så himla mycket, vilket man gör när man håller på att bearbeta den med en spade eller en grep.
Det gör man definitivt, och det är sant. Men du måste ändå bearbeta jorden och få ett frö i jorden. Så ja, du kan få minska ner på grävningen och det ser jättefint ut. Jag tror det roliga ligger i begreppet själv, no-dig. Att det låter bra, speciellt på skånska, no-dig. Men mm. faktumet är att vill du odla någonting i jorden, måste du på något sätt bearbeta den jorden, även om det är bara några centimeter. Så tro inte att du inte kommer att bearbeta jorden. Det är ju essensen i det här.
Om man har andra frågor som handlar om till exempel no-dig eller något annat, då kan man skriva till oss.
Mm,
tradgarden@sverigesradio.se. Nu när vi har sagt adressen, John, så tänker jag vi kan väl gå ut och bara, så får du komma med ditt allra bästa tips för en lättskött trädgård ute i min trädgård.
Det berättar jag gärna. Det kanske inte vad du tror däremot. Ja, utgår
Nej,
vi då.
Det är det sällan. Men John, finns det något knep som ändå gör trädgården liksom riktigt, riktigt lättskött? Nu kom igen, ditt allra, allra bästa knep.
Jo. Älska ogräs istället för att hata dem.
Nu får du förklara. Hur gör det min trädgård mer lättskött?
Okej, så till exempel, vi har våra kulturväxter. Alla våra grönsaker och prydnadsväxter som vi älskar och som vi vill ha. Men de kommer alltid att få konkurrens från alla de här andra plantor som kommer in. Och vi säger dem det som jobbiga. Men om vi lär oss deras namn, votav till exempel, vilket vackert namn. Stellaria media på latinska.
Ja.
Vad heter det på engelska?
Det är väldigt svårt att gilla våtar, för den kommer upp överallt.
Vet du vad det heter på engelska?
Wet inheritance.
Det är en god direkt översättning av våtar.
Vad heter den då?
Det heter chickweed. Hönsogräs. Och du kan faktiskt äta den. Du kan ha den i sallad om du vill.
Ja.
Och jag tänker på alla de andra växter som kommer upp först under våren. Som Veronica, trädgårdsveronica. Doftviol. Och så ängsbräsma och vitgrö. Jag har lärt om det genom att köpa en flora. Lär de här växterna, jo det kanske jag var i trädgårdsskolan eller någonting. Lär deras historia, om de har använts för någonting, om de är bra för bin eller insekter. Jag vet när jag ska ta dem. Men jag säger inte dem som ett hot. Jag säger dem som bara små vänner som blir kompost sen.
Men jag undrar ändå, hur kan det här göra att min trädgård blir mer lättskött?
bara för att jag lär mig älska ogräset.
För att du får ingen ångest. Du bara säger, oh, det var Veronica, den ska jag ta nu. Oh, det var lite doftviol. Ja, de kan blomma kvar och kanske de ska inte sätta frö. Oh, det var lite ängsbräsma. Den ska jag definitivt rensa bort. Och du har kontroll. Och du behöver inte ha hat och ångest istället.
Men jag tänker så här, är det inte bättre att bara så här, oh, där kom kirskålen upp. Gud, jag gillar den. Den får stå kvar. Oh, där kommer maskrosen upp. Oh, jag gillar dem. De får stå kvar.
Ja, fast då har du en okontrollerad trädgård. För att de är lite för kraftiga och invasiva. Så de måste man kanske ha lite halvhat emot. Eller en mer disciplinerad, gedigen kontroll.
Okej. Okay. Så den lättskötta trädgården, hur vi än vrider och vänder oss, så den kräver också underhåll. Det är det du säger.
Den kräver underhåll och den kräver kunskap och kärlek.
Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
Och mig, John.
Från Sveriges Radio. Ljudteknik Saga Rodrik, redaktör Eva Robild, producent Anna Landelius. Alla våra poddar och många andra poddar finns i Sveriges Radio Play.
Nu är klockan 12:30.
Och här är lunchekot. Lastfartyg på grund utanför Landskrona. Och regeringen vill skärpa kontrollen av utländska fartyg för att komma åt den ryska skuggflottan i Östersjön. Kritik mot att formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer stryks ur läroplanen. Och idag springer 24 000 löpare Stockholm Marathon. I studion Katarina Boive. Ja, ett större handelsfartyg med 24 personer ombord har gått på grund utanför Landskrona. Björn Alvefelt är presstalesperson vid Sjöfartsverket.
Det är ett större lastfartyg, ett så kallat bulkfartyg, som seglar under Panama-flagg, som har gått på grund utanför Landskrona. Det här fartyget var på väg till en rysk hamn som heter Vysotsk, som ligger i närheten av finska gränsen.
Ja, fartyget med 24 personer ombord var alltså på väg till Vysotsk i Finska viken, där i närheten av ön Ven ska ha gått på grund utanför farleden på 3 meters djup. Vilka skador som uppstått i samband med grundstötningen under morgonen är fortfarande oklart. Det finns heller inga uppgifter om eventuella oljeläckor, men svenska myndigheter är nu på plats, säger Björn Alvefelt vid Sjöfartsverket.
Kustbevakningen var på väg senast jag hörde, och jag utgår från att de är på plats inom kort om de inte redan är det, för att undersöka. Och sen har räddningssällskapet en båt på plats och vi har en helikopter i beredskap i Kristianstad. De första uppgifterna vi fick från besättningen var att det inte förelåg någon risk för människoliv eller några personskador.
Det här fartyget har ju hemmahamn i Panama. Finns det anledning att misstänka att det är en del av den så kallade ryska skuggflottan? Att det är ryska ägare egentligen bakom, eller?
Jag kan inte spekulera om det, utan det enda jag vet är att de seglar under Panama-flagg och att de just nu var på väg till en rysk hamn.
Reporter Anders Wennersten. Och regeringen har beslutat att agera mot den så kallade skuggflottan i Östersjön. Det handlar om att skärpa kontrollen av utländska fartyg genom att utöka möjligheten att samla in försäkringsinformation. En viktig markering, säger justitieminister Gunnar Strömmer.
Vi tänker att det både ska ha en preventiv avskräckande effekt mot fartyg som ingår i den ryska skuggflottan och också ge underlag för att vidta andra åtgärder, som exempelvis då att sanktionslista fler fartyg.
Ja, regeringen har fattat beslut om en ny förordning som innebär att Kustbevakningen och Sjöfartsverket från och med den 1 juli ska samla in försäkringsuppgifter även från fartyg som passerar svenskt sjöterritorium eller ekonomisk zon, inte bara de som anlöper en hamn. Det här är, enligt en promemoria från Justitiedepartementet, en viktig pusselbit i arbetet mot den så kallade skuggflottan, som består av fartyg som ofta är äldre, har oklar ägarstruktur och saknar försäkringar och som används för att kringgå sanktioner som oljepristaket. Och det är viktigt att agera, enligt justitieminister Gunnar Strömmer.
Den ryska skuggflottan, allt sedan Ryssland inledde sin fullskalig invasion mot Ukraina, spelar en väldigt viktig roll för det ryska krigsmaskineriet.
Regeringen ger också besked om att Sverige kommer att efterfråga försäkringsinformation även från fartyg som befinner sig på andra platser än i Öresund. Samtidigt är ju fartygen inte skyldiga att svara på en sån här efterfrågan. Så vad spelar det här för roll i realiteten, tror du?
Ja, men även avsaknaden av ett svar är i sig intressant och kan vara en indikation på att det här är ett fartyg som det finns anledning att följa extra noggrant.
Reporter var Lova Olsson. Spänningen mellan Ungern och Ukraina stiger efter en rad gripanden av misstänkta spioner i båda länderna. Samtidigt hotas Ungerns premiärminister Orbán av en politisk utmanare på hemmaplan inför valet nästa år. Och nu har Ukraina blivit en måltavla för Orbán i valrörelsen.
Elbe, belemasni, letaposni, undorito.
Att attackera Ukraina på det här sättet mitt under brinnande krig är motbjudande, tycker Melinda. Hon är på en demonstration som hålls av den ungerska oppositionen i Budapest. Här stödjer många den mer Ukraina-vänlige Peter Magyar som tros kunna utmana Viktor Orbán i valet 2026.
Magyarország támadás alatt áll.
Ungern är under attack och behöver beskyddas, säger premiärminister Viktor Orbán i en kampanjfilm. Och den här gången är det Ukrainas strävan mot EU-medlemskap som är hotet mot ungrarna, enligt Orbán, som har tagit initiativ till en informell folkomröstning där ungrarna uppmanas rösta emot Ukrainas EU-medlemskap. Annars hotas ungersk ekonomi och man riskerar att dras in i kriget, hävdar Orbán.
СБУ куратор активував цього агента.
Украина och Ungern har på sistone hamnat på kollisionskurs efter att Ukraina gripit misstänkta ungerska spioner i Transkarpatien i sydvästra Ukraina, ett område med betydande ungersk minoritet. Gripanden av påstådda ukrainska spioner har även skett i Ungern. Konflikten mellan Ukraina och Ungern handlar delvis om just den ungerska minoriteten i Transkarpatien. Ungern hävdar att Ukraina behandlar de etniska ungrarna där illa. Ukrainas säkerhetstjänst påstår att de ungerska spionerna kartlade militära mål och hur människor i Transkarpatien skulle reagera om Ungern gick in militärt där. Och en man ur den ungerska minoriteten som vill vara anonym säger att han ser med oro på utvecklingen. Den uppskruvade retoriken riskerar att leda till våld, antingen i Ungern eller i Transkarpatien, tror han.
Reporter var Filip Kotzenboikidis. Och mer om förhållandet mellan Ungern och Ukraina i senaste avsnittet av podden Konflikt som finns i vår app Sveriges Radio Play. Du lyssnar till Lunchekot i P1. Klockan är alldeles strax 23 minuter i ett. Om en stund ska vi till Schweiz där en by begravts av rasmassor från en kollapsad glaciär. Men först till Socialdemokraternas kongress som pågår i Göteborg. Under förmiddagen har det varit en känslosam debatt när ombuden debatterat partiets bostads-, integrations- och migrationspolitik. Sebastian Karlberg från Dalarna är en av dem som står bakom partistyrelsens förslag.
Problemet med den svenska migrationspolitiken och den svenska integrationspolitiken, det är att den har byggt på tomma ord. Den har byggt på froskulösa pamfletter och inte på handling.
Det är första gången på många år som Socialdemokraterna har ett svar på vad som behöver göras. Det sa Sebastian Karlberg i sitt inlägg om de politiska riktlinjer som partistyrelsen och ombuden här har förhandlat om. Många formuleringar är ändrade från partistyrelsens ursprungliga förslag. Men det handlar bland annat om ett mål att det inte ska finnas mer utsatta områden. Bland annat genom att begränsa möjligheten för personer med försörjningsstöd att flytta dit. En betoning på det svenska språket, där det som det står i huvudsak ska krävas för att bli svensk medborgare. Om en stram migrationspolitik och att EBO ska avskaffas. Men under förmiddagens debatt var det tydligt att det finns många i partiet som reagerar på den helhetsbild som partiet nu ger i frågor om integration och migration. En av dem var Ilko Sorkovic från Kalmar.
Jag önskar att vi hade haft lite mer uppmjukningar av formuleringarna. Och jag brukar säga, om du ser nya medmänniskan som resurstillgång eller som problem, det påverkar den människans resa oerhört mycket.
Senare idag ska kongressens ombud rösta om de här formuleringarna. En som står bakom partistyrelsens omskrivna förslag är Ida LaPelle.
Vi ska vara helt ärliga med att det här är tuffa frågor. Det här är svåra frågor. Vi behöver ta en hel del svåra beslut som skaver. Men vi behöver också vara ärliga med att det vi har gjort hittills uppenbarligen inte har fungerat. Vi får inte tappa bort att det är människor det här handlar om och att vi därför behöver välja våra ord noggrant och försiktigt. Tonalitet och retorik spelar roll och därför är vi glada över att ha fått gehör och kunnat samarbeta oss fram till stora förbättringar i texterna.
Reporter Katarina Helmersson. Regeringens utredare vill stryka formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer ur läroplanen. Det har väckt kritik bland experter och intresseorganisationer som tycker att sexualundervisningen nedprioriteras. En som är kritisk är RFSUs förbundsordförande Lina Fridén.
Vi vet att det stärker unga i att kunna prata om identitet och känslor och relationer. Det är ju en tydlig tillbakagång när det kommer till prioriteringen av sexualundervisningen i skolan. Och eleverna kan bli lämnade ensamma med sina frågor.
För 3 år sedan lade man till formuleringar i läroplanen om sexualitet, samtycke och relationer. Alla lärare fick ansvar att prata om sexualitetsfrågor och ett särskilt ansvar fick rektorn. Men i förslaget som regeringens utredare tagit fram föreslås nu att formuleringarna stryks. Något som skulle leda till att ämnet fortsatt ingår i enskilda kursplaner, men det skulle inte vara en del av skolans övergripande uppdrag. Det är Lina Fridén kritisk till.
Det räcker inte att det görs i andra ämnen. Alltså det som är viktigt är ju att alla vuxna i skolmiljön är rustade att kunna ta samtal om sexualitet, relationer, kropp och identitet.
Jämställdhetsminister Nina Larsson tror däremot att sexualundervisningen blir bättre och mer jämlik om den endast ingår i enskilda ämnen. Eftersom ämnesundervisningen samtidigt föreslås bli mer konkret, vilket hon tror kommer göra det lättare för lärare att veta när och hur de ska prata om sexualitetsfrågor.
Det handlar om att om man tydligt kan få in sexualundervisningen i de olika kursplanerna som blir aktuella, så kommer det bli tydligt vilka lärare det är som ska ha ansvar för frågorna. Man kommer kunna förbereda sig på ett bättre sätt. Och det tror jag är en uppvärdering gentemot hur det äger rum idag, där det är väldigt olika beroende på hur skolorna väljer att lösa den här undervisningen.
Karin Gunnarsson, som har forskat om sexualkunskap och pedagogik vid Stockholms universitet, är dock skeptisk till att det skulle bli bättre, eftersom hon har sett i forskning att det är viktigt just att alla lärare har ett gemensamt ansvar.
Så att förslaget med att ta bort det på det här viset minskar ju också frågans status, frågans möjlighet att få ta plats i skolans uppdrag. Och att den blir underordnad och liksom osynliggjord igen, kan man säga.
Karin Gunnarsson vid Stockholms universitet och reporter var Elsa Ivarsson. Läget kring en schweizisk by som förstördes av ett berg- och glaciär skred tidigare i veckan är fortfarande osäkert men har förbättrats under natten. Samtidigt diskuteras nu intensivt vilken roll klimatförändringarna kan ha haft för händelsen.
Ja, läget i den förstörda byn Blatten och i den omgivande dalgången har nu stabiliserats under natten. Vattnet från floden som blockerades av rasmassorna har nu börjat rinna över rasmassorna istället på ett lugnt sätt. Och även om risken för ytterligare jordskred finns kvar, så planeras inga ytterligare evakueringar i nuläget. Men bestörtningen i området efter händelsen är fortfarande stor.
This is a clearly a unique event in the...
Christophe Lambiel på universitetet i Lausanne forskar om stabiliteten i Alperna. Han säger att händelsen i Blatten definitivt var unik, framförallt i sin enorma omfattning. Det som hände var i grunden att en bergstopp som varit instabil en längre tid ovanför glaciären som ligger ovanför byn Blatten delvis kollapsade, och det tunga materialet från bergstoppen lade sig allt eftersom på glaciären som kom allt mer i rörelse, och till slut störtade allt sammans ner över den tack och lov i förväg evakuerade byn. En person saknas dock. Men forskarna ser också numera att sådana här bergstoppskollapser i Alperna blir allt vanligare på grund av minskande permafrost på högre höjder i Alperna.
We call the cement of the mountains permafrost, and this cement is degrading.
Permafrost är ett slags sammanhållande cement för bergen, och den minskar på grund av högre temperaturer på senare år, säger Christophe Lambiel. Det gör i sin tur fler bergstoppar instabilare alltså. Utvecklingen har gjort att många alptoppar numera övervakas av kameror, GPS och annan modern teknik. Och det var sådan övervakning som gjorde att invånarna i Blatten kunde evakueras i tid.
This site was under monitoring. and that's saving probably 300 people's.
Övervakningen räddade 300 människors liv, säger Christophe Lambiel.
We can continue living in the Alps, and I live in the Alps, of course.
Christophe Lambiel säger också att man kan leva kvar i Alperna även i framtiden. Risken att en så pass stor händelse inträffar igen är liten, men alla de processer som påverkar bergens och glaciärernas stabilitet påskyndas av de stigande temperaturerna. Daniel Alling, Berlin.
Internet har länge dominerats av ett fåtal stora bolag och just nu driver amerikanska myndigheter rättsprocesser mot såväl sökjätten Google som Facebook-ägaren Meta med målet att bryta deras maktpositioner. Katarina Andersson är frilansande teknikreporter i USA.
Det som står på spel nu när myndigheterna försöker jämna ut spelplanen här, då kan techjättarna tvingas stycka sina bolag och sälja av vissa grenar av sin verksamhet.
Redan sedan tidigare har en domare slagit fast att Google skapat ett olagligt monopol på sökmarknaden.
Google has lost its Department of Justice antitrust suit. The judge finds
och i veckan har målet kommit ett steg närmare avslut efter att bolaget och justitiedepartementet DOJ hållit sina slutpläderingar kring vad de menar är en rimlig påföljd.
Och DOJ kräver att Google ska sälja sin egen webbläsare. Och det är såklart en jättesmocka för Google.
Säger teknikjournalist Katarina Andersson i Ekonomiekot Extra. Men Google väntas överklaga domen så ett definitivt besked kan dröja ytterligare några år. Detsamma gäller det mål som rör Meta, Facebooks och Instagrams ägare, som befinner sig i en liknande rättsprocess där bolaget anklagas för att ha utnyttjat sin monopolställning och skaffat sig orimligt stor makt över människors liv, sa Andrew Ferguson, chef för konkurrensmyndigheten FTC, till CBS när rättegången startade.
That's what this case is about. It's about protecting Americans from the incredible market power of these companies.
Oavsett vilken linje domarna går på så kan de här målen få konsekvenser för maktbalansen på nätet, säger Ekots gräv- och teknikreporter Sven Karlsson.
Oavsett utfallet så kan det vara problematiskt nog att bara befinna sig i de här processerna. Det lägger på lager på verksamheten och kanske gör företag lite försiktigare.
Ekots techreporter Sven Karlsson, reporter också Hanna Malmodin, och hör mer om det här i senaste avsnittet av Ekonomi Ekot Extra i appen Sveriges Radio Play. Stockholm Marathon pågår just nu i Stockholm. 24 000 löpare är ute på Stockholms gator i innerstan. Och vi har med oss nu P4 Stockholms reporter Rosanna Lindén. Rosanna, hur är stämningen där du är?
Ja, men hallå, man kan väl bara sträcka ut mikrofonen så får man höra de här 24 000. Det är alltså ett rekordstort Stockholm Marathon i år som just nu springer. Jag har varit här sedan timmen innan start som var vid klocktornet vid Stockholms stadion. Och nu så har jag tagit mig till Sankt Eriksplan. Och en bit framför mig så ska vi ha den första vätskestationen. Men just nu så ser jag ett ganska tät följd av löpare som springer under den här klarblåa himlen där det ändå är ganska kyliga och härliga vindar. Många som jag har pratat med, de har sagt att det är ett bra väder för ett maraton i år.
Ja, förra året så var det ju vansinnigt varmt och dessutom problem med att få ut vatten till löparna. Hur är det med det där i år?
Ja, men jag har tagit mig till den första vätskestationen. Jag är en bit ifrån där man ska dela ut vatten, men häromdagen så pratade jag med David Fridell. Han kommer från maratongruppen och han har berättat för mig att man har laddat upp med extra mycket vattentankar i år och ska också ha fler vattenduschar. Så att de hoppas på att det kommer vara bättre med vätskestationer i år. Och han lutar sig också på att vädret inte kommer vara lika krävande.
Ingen som får värmeslag på grund av vädret helt enkelt?
Nej, jag hoppas det. Än så länge så ser det ut att vara ganska lugnt. Även om ja, man ser ju hur svetten rinner på vissa och det är några mil kvar här vid Sankt Eriksplan.
Du, det finns ju alltid folk som inte bara springer utan de gör det lite med en twist. Har du sett någon annorlunda löpare springa förbi?
Ja, men jag har sett en och annan vikingahjälm med en twist. Jag träffade två tjejer från Schweiz som hade glittrat på hela sitt ansikte med glitter som ska glimma längs solen här. Och jag vet inte om det är en twist, men en spaning jag har gjort är att det är väldigt många prylar i år. Många tycker om löparglasögon och man har olika såna här västar som man har på sig där man har gel och olika typer av vatten och annan form av vätska. Just i detta nu så ser jag en hel rosa maratonlöpare. Det är rosa från topp till tå. Rosa hår, rosa keps, rosa linne och rosa byxor. Snyggt. Så att folk tar ju det här tillfället i akt för att pimpa upp sig.
Du, jag har hört talas om en kille som ska springa hela loppet baklänges. Har han sprungit förbi än eller?
Jag hoppas att jag inte missade honom. Det känns som svårt att missa en baklänges maratonlöpare. Nej, det har jag inte sett. Men han kanske startar en trend, vem vet. Det kanske är en hel sektion som kör baklänges.
När räknar man med att vinnarna går i mål?
Ja, den frågan har jag inte riktigt koll på, men jag såg ju när starten tog fart och de springer ju riktigt snabbt och sen så kommer ju det här stora gapet och sen så kommer de andra löparna. Men för att komma i mål i Stockholm Marathon så ska man springa det på 6,5 timme för att kunna se att man har gjort loppet helt enkelt.
Det säger P4 Stockholms reporter Rosanna Lindén och vi får väl fortsätta att hålla koll på Stockholm Marathon och det gör man till exempel i Sveriges Radio Play som är vår app. Nu är det slut på Lunchekot som producerades av Emil Östman.
Det blir dags för en land- och sjöväderrapport och här på SMHI finns jag, Viktor Bergman. Juni fortsätter som maj avslutas med ostadigt väder. Idag ligger ett gammalt lågtryck över Finland som ger regn över norra Norrland medan det i söder finns en högtrycksrygg. Imorgon rör sig ett nytt, omfattande lågtryck in över Norska havet som efterhand för med sig nytt regn på bred front in över landet. I Dalafjällen och i södra Norrlands fjälltrakter är risken för gräsbränder stor. I delar av östra Götaland och östra Svealand är risken för skogsbränder stor eller mycket stor. Utsikter till imorgon kväll. Västra Götaland. På många håll solig eftermiddag och kväll. I natt mest klart och 3-9 grader. I inre delarna lokalt ner mot 0. Morgondagen börjar med en del sol inåt land. Men ganska snabbt rör sig åskskurar in över västkusten som under dagen sen fortsätter österut. 16-21 grader. Västlig vind imorgon omkring syd med friska byvindar. Östra Götaland samt Öland och Gotland. På många håll solig eftermiddag och kväll. I natt mest klart och kyligt med allmänt 1-7 grader. Imorgon först soligt, men under dagen ökande molnighet höllt till eftermiddagen och kvällen av en del regnskurar. 18-24 grader. Västlig vind imorgon omkring syd med friska byvindar. Svealand samt Gästrikland och Hälsingland. Sol varvat med stackmoln i norra landskapen, ganska mycket moln. I kväll uppklarning och en solig avslutning på dagen. I natt mest klart och kyligt med allmänt 0-5 grader, men på flera håll i söder håller det sig ändå till 5-10 grader. Imorgon först soligt, men framförallt från eftermiddagen börjar regn och åskskurar sprida sig in västerifrån. Till kvällen nås även Uppland och Sörmland av skurarna. Imorgon 18-24 grader, högst i öster, upp mot Dalafjällen 10-15 grader. Västlig eller nordvästlig vind imorgon omkring syd med friska byvindar. Övriga södra Norrland. Halvklart till mulet väder, ikväll uppklarning och soligt. I natt mest klart väder och kyligt. Bortsett från kusten väntas 0-5 grader och på flera håll i Härjedalen och Jämtland några minusgrader. Imorgon till en början soligt väder men under dagen mulande västerifrån följt av skurar. Det dröjer dock till kvällen innan regnet når kusten. Imorgon 12-18 grader, i fjällen något lägre. Tidvis friska vindbyar, idag från nordväst, imorgon omkring syd. Norra Norrland. Ett regnområde masar sig långsamt bort österut och i västra landskapen under kvällen och natten delvis uppklarning. I natt här -2-+3 grader, i övrigt 2-8 grader. Imorgon dröjer moln kvar över Tornedalen men i övrigt ganska soligt väder. 12-17 grader i norra landskapen 5-10. Till kvällen berörs södra Lappland av regnskurar. Nordlig eller nordvästlig vind med friska byvindar, imorgon vridande sydost. Och så en sjörapport, börjar med en siktsammanfattning. Från imorgon bitti drar skurar in över de västra farvattnen med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Även på Bottenviken skurar. På Östersjön i natt risk för dimma. Utsikt till imorgon kväll. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller växlande 2-7 meter per sekund, ikväll på Skagrak, sydväst. I natt vridande till syd eller sydost 5-10, på norra farvattnen upp till 13. Imorgon eftermiddag vridande till väst eller sydväst. Vänern omkring syd 2-7. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön, väst eller sydväst 4-9, i natt 2-7, i morgonbitti syd eller sydost, mitt på dagen 5-10. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, väst eller sydväst 2-7, på de norra farvattnen inledningsvis nordväst 4-9. I natt nordväst eller växlande, i morgon eftermiddag syd eller sydost 6-11. Bottenhavet och norra Kvarken, väst eller nordväst 6-11, i morgonbitti avtagande till 2-7, på eftermiddagen vridande till syd eller sydost 7-12. Och Bottenviken, väst 2-7, sent ikväll nordväst 7-12, i morgon förmiddag avtagande, på eftermiddagen vridande till omkring syd 3-8 meter per sekund. Klockan 12 hade Stockholm 16 grader, Göteborg 15, Malmö 16, Visby 13, Karlstad och Gävle 15, Mora och Sundsvall 13, Östersund 9, Umeå 11, Luleå 11, Kiruna 8 grader.
P1, Sveriges Radio.
Håkan Samuelsson, vd för Volvo Cars, ett av Sveriges största företag, är gäst i Ekots lördagsintervju den här veckan som vi spelar in fredagen den 30 maj. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna att lyssna. Håkan Samuelsson, välkommen till lördagsintervjun.
Tack.
Du var vd för Volvo Cars i 10 år, mellan 2012 och 2022, och gjorde en för många ganska oväntad comeback som vd i april. Varför ville du återvända?
Ja, det var väl lite oväntat även för mig, får jag väl erkänna. Utan, ja, det händer ju mycket i branschen, mycket problem som kommer på, så jag fick frågan om jag kunde komma tillbaks och ta upp jobbet som jag hade slutat 3 år sedan, och det vill jag gärna. För jag tycker det är väldigt roligt naturligtvis. Jag tycker om företaget. Om man varit där 10 år känner man ju speciellt för det.
Ja, en veckans stora händelse var ju de här stora neddragningarna. 3000 tjänster ska bort, omkring 2000 anställda och konsulter i Sverige får lämna Volvo Cars. Vad är skälet att ni gör detta?
Det är ju, dels så tror jag det är 1000 konsulter och sen 2000 anställda, varav 1200 i Sverige. Men anledningen är naturligtvis, ett kan man ju se som en kostnadsreduktion. Vi har dragit på oss mycket kostnader sista åren, och det är naturligtvis smärtsamt för dem nu som får lämna, men det är någonting som är nödvändigt, för vi vill också undvika att göra det här var tredje, fjärde år, utan vi vill nu göra en anpassning till en mer hållbar organisation. Så bygga en organisation med runt 3000 mindre medarbetare, och det är då ungefär där vi var 2021. Alltså det, så i det avseende är en mer återgång till ett mer hållbar nivå.
Det är ju svåra tider. Kan det bli fler varsel under din tid som vd? Det är ju sagt att du ska vara i 2 år.
Ja. Nej, det är ingenting som vi ser nu, och dessutom kan man säga att det är något som vi verkligen inte vill göra, utan det här ska vi nu göra ordentligt, som bygga en organisation som är mer effektiv. Mer ansvar till medarbetare och ta större jobb. Men sen tror jag vi också får hålla igen nu med nya anställningar. I alla fall det här året ut, säkert framåt, för att ha en ytterligare mer naturlig avgång. Men inga varsel.
Vilket är ditt budskap då till de som förlorar sina jobb nu?
Ja, det är svårt att säga något annat än att det är naturligtvis tråkigt för dem. Utan de har ju då fått säkert en stor erfarenhet på Volvo som kommer att vara värdefullt om när de går vidare. Men för oss handlar det om att tänka på företagets konkurrenskraft framför allt.
Det finns ju många samverkande faktorer till att det är en tuff tid i bilbranschen. En av de sakerna är ju tullarna. I vilken mån är det här en konsekvens, skulle du säga, av
alltså varslet, en konsekvens av president Trumps politiska beslut?
Mm. Nej, där skulle jag vilja säga att det finns ingen koppling överhuvudtaget, för den neddragning vi gör är nu också på kontorssidan. Så jag menar, det är ju ingen neddragning överhuvudtaget på produktion, utan det är någonting annat skulle jag säga. Och tullarna också accelererar väl en utveckling som vi har hållit på med i en, ja, en längre tid. Alltså en regionalisering. Kina blir mer självständigt och även USA kommer att bli mer självständigt med där man gör egna bilar. Man producerar bilarna själv. Det är en trend som har pågått och nu går det fortare med tullarna.
Ja, en sak du har talat om nu när det gäller att få ner kostnaderna för Volvo Cars, det är ju det här. Så Volvo Cars har ju en kinesisk storägare, Geely Holdings, som då leds av grundaren, affärsmannen Li Shufu. Du har ju då talat om ett fördjupat samarbete med Geely-gruppen som ett sätt att få ner, de har ju en rad bilvarumärken, att få ner kostnaderna. Mm. Vad kan du berätta om det samarbetet? Hur nära ska Volvo samarbeta med kineserna?
Jag tror att vi kommer ju samarbeta med olika bilmärken inom gruppen. Och det är ju framförallt när det gäller de mekaniska komponenter i en bil. Där det finns stora skalfördelar. För oss, Volvo, är ganska små. Och vi har en stor fördel om vi kan använda samma komponenter och system som Geely använder. Och dessutom kommer vi kunna göra vissa bilmodeller, mindre bilmodeller på plattformar som är utvecklade av Geely från början. Det är något som har gjorts sedan länge. EX30, vår minsta bil, är exempel gjord på en sån plattform för att få den på en konkurrenskraftig kostnadsnivå. Mm. Så egentligen inget nytt, men självklart har vi en unik möjlighet att jobba mer, titta in på fler saker. För vi måste kunna göra elektroniken och mjukvaran absolut själva. För där kommer det vara begränsade möjligheter till samordning.
Ja, vi ska återkomma till det där med mjukvaran, vad det innebär på en världsmarknad. Men alltså, vi har haft, Dagens Industri har nyligen skrivit om att Geely har planer på att flytta stora delar av utvecklingen av nya bilar och plattformar till Kina. Att det då skulle finnas en risk att Volvo i Sverige alltså skulle förlora möjligheten att utveckla bilar från grunden. Hur kommenterar du det?
Nej, det är en unik möjlighet som Volvo har idag att kunna bygga bilar från grunden. Det är faktiskt inte så många länder i Europa som har det. Det är Tyskland och i Sverige och i Italien och Frankrike. Så det är någonting som vi ska vara väldigt rädda om. Däremot så ser jag inte att man äventyrar det om man använder komponenter och system som är gemensamma mellan olika bilmärken inom Geely-gruppen.
Men finns det en sån strukturell risk att makten över de stora plattformarna, den utvecklingskompetens, försvinner från Sverige och flyttas till Geely?
Inte på grund av några beslut, utan det enda som kan äventyra förmågan att utveckla bilar i Göteborg är då konkurrens. Vi måste naturligtvis vara lika bra som konkurrenterna, helst bättre. Så det är det som är utmaningen, att fortsätta göra bra bilar. Det är det som kommer att avgöra hur stor utvecklingssidan kommer att vara i Göteborg på sikt.
Ja, vi har ju sett här att Volvo har ju haft problem med att få fram egna avancerade plattformar. Den här stora elsuven EX90 har till exempel blivit försenad en del. Är det så att kineserna gör sånt här bättre och billigare än vad man kan i Sverige idag?
Nej, det skulle jag inte vilja påstå, utan det som vi gör i EX90, det går till ett nytt koncept med, istället för att decentralisera det kanske ett hundratal elektronikenheter i en bil, går man till en mer central dator. Och det är någonting som hela branschen kommer att gå till. Och Volvo är väl en av de första där, och det är ett jättestort steg. Och det är väl också något som vi gör inom Volvo som ännu inte har skett på de kinesiska plattformarna.
Alltså, Geely-gruppen, Li Shufu, ägaren, har ju slagit fast en långsiktig strategi för gruppen. Det här kallas då för Taizhou-deklarationen efter Lis hemstad. Det handlar då om mer djupare samverkan, mindre intern konkurrens mellan Geely-gruppens olika bilvarumärken. Det är ju många. Det är Geely, Polestar, Zeekr, Lotus. Mm. Mm. Alltså, hur skulle du säga att Volvo Cars ställning är i Geely-gruppen?
Väldigt starkt. Det är mycket av den teknologi som har byggts upp inom Geely-gruppen kommer ursprungligen från Volvo. Märken som Polestar har ju också grundats och byggts upp av Volvo. Även Lynk & Co har ju faktiskt utvecklats i Göteborg i ett bolag som heter Seft och också utvecklat tillsammans med Volvo. Så jag tror vi har bidragit till teknologi. Geely har gett oss en ägarstabilitet plus tillgången till den stora kinesiska marknaden. Så det är väl det i stort som har varit för- och nackdelar med
Fast nu talar Volvo. Du ju om det förflutna. Mm. Kineserna blir ju bättre och bättre på ett väldigt snabbt vis ändå. Mm. Alltså, vad tror du om den framtida ställningen då i den här expanderande dealgruppen?
Ja, i framtiden tror jag att det är precis som du säger, det är en mer balanserad där man kan lära av varann. Och kineserna har ju lärt sig göra bilar under de senaste 15 åren. Och nu börjar man göra elbilar som är minst lika bra eller till och med konkurrenskraftigare än europeiska elbilar. Och nu är det nästa steg, nu kan vi lära oss av varann. Ta fram en bättre och billigare batterier, lära oss när det gäller elbilar. Men framförallt så gäller det för oss att vara ledande när det gäller mjukvaruutveckling. Det är någonting som vi aldrig kan få synergieffekter på. Mm.
Volvos affärer handlar ju inte bara om den här typen av företagsekonomiska aspekter, utan det finns ju också politik i väldigt stor utsträckning. Vi befinner oss i ett mycket svårnavigerat geopolitiskt skifte. Så vilka är de politiska riskerna för Volvo när det gäller att fördjupa samarbetet med kinesiska bolag just nu?
Jag vet, politiska risker, det finns ju restriktioner när det gäller teknologi. Alltså teknologiska komponenter kommer man nog att räkna med att det kommer inte vara fri tillgång till att skicka från Kina till Europa eller tvärtom. Mjukvara kommer också att behöva utvecklas speciellt. Så det är ju något som man måste förhålla sig till. Och sen har vi också, om man räknar politiska risker, där man får räkna med att det kommer att finnas tullar. Så alltså en framtid med helt tullfrihet mellan USA och Europa och Europa och Kina, det tror jag är något som vi får räkna med att det kommer inte att komma tillbaka till den. Utan vi går i en mer regionaliserad värld med teknologirestriktioner. Det är väl det jag ser kommer att hända.
Det finns ju de bredare politiska riskerna kanske också. Till exempel då att Kina stöder Rysslands krig i Ukraina, riktar regelbundna hot mot Taiwan. Alltså vilka affärsrisker finns det med att göra affärer i ett land med en sån politik?
Nej, det kan man ju alltid spekulera om. Det kan ju komma in situationer där det förs in sanktioner mot Kina till exempel, och då måste vi förhålla oss till dem. Jag ser däremot inte att vi har en större risk än alla andra europeiska bilföretag som säljer bilar i Kina. Så i det avseendet tror jag att
Volvo har ju ett kinesiskt ägande också. Det spelar väl roll.
Ja, jag vet inte om det spelar någon roll egentligen i en sån situation där vi skulle få stora restriktioner eller politiska sanktioner. Det kommer ju drabba alla som säljer bilar i Kina. När det gäller ägande tror jag också man ska ha klart för sig att okej, vi har en stor kinesisk ägare tidigare, en stor amerikansk ägare, den var ändå större. Men bolaget är ju faktiskt, skulle jag beteckna, som ett svenskt bolag. Huvudkontor i Göteborg, har en lång historia i Sverige och följer, noterat på Stockholmsbörsen och följer alla de governance regler som det innebär. Så jag tycker vi är väldigt ett svenskt bolag.
Ja, samtidigt så är det ju tyvärr inte ni som avgör det här hur ni ska betraktas. Det handlar ju också mycket om hur Volvo Cars ses i amerikanska ögon. Alltså hur ska Volvo Cars då undgå att klassas som ett kinesiskt bolag i amerikanska ögon när det är liksom nästan 80% kinesiskt ägande och allt fler kinesiska komponenter i bilarna?
Nej, alltså det kommer ju finnas vissa regler som gäller uppkopplade bilar. i USA från en viss årsmodell här framöver. Och då kommer man säkert att titta extra mycket på de som ägs av Kina. Men det är ju inte bara ägarandelen som kommer att avgöra det, utan kommer ju titta på framför allt hur ser kunddata, är det skyddat, kommer det kunna läcka ut det som bilar samlar in. Det är väl ett område som man måste visa att det inte sker, alltså uppkopplade bilar. Det måste även tyska konkurrenter visa. Sen gäller det också att visa att vi är ett börsnoterat bolag där vi finns governance principer som vi följer, att det finns fristående styrelsemedlemmar och ingen möjlighet för en huvudägare att ta direkt beslut in i bolaget. Sånt tror jag är väldigt viktigt också att visa. Men i slutändan ser jag ingen fara att Volvo inte ska fortsätta sin verksamhet i USA som man har haft sedan 1955, tror jag.
Ja, men ska vi ta det där med det du nämnde, den här mjukvaran. Alltså det kommer ju, det är ju en uppmärksammad ny lag som stiftades i januari från handelsdepartementet i USA. Det var ett av Joe Biden-administrationens sista beslut. Det är ju då ett slags, ja, det är ju ett kommande förbud helt enkelt mot kinesisk mjukvara i nya uppkopplade bilar i USA. Och det här ska då gälla från årsmodell 2027. Och kinesisk teknik finns ju i Volvos bilar. Hur, alltså vad innebär detta?
Ja, det innebär att kinesiska strategiska komponenter, alltså halvledarkomponenter, kommer inte kunna användas. Inte heller kinesisk utvecklad mjukvara för uppkopplade bilar. Våra bilar innehåller inga sådana komponenter eftersom, skulle jag påstå, vi har inte mer kinesisk